Det här är en väldigt bra bok, va? Tycker vi det? Är det någon som har med sig Bibeln idag? Oh, men det är en majoritet har med sig boken. Den luktar så gott. Och den kommer med liv. Jag skojade med Holger innan, han hade Nya Testamentet med sig. Och sa, då tar vi bara gamla idag. Men vi ska börja i Nya Testamentet. Är det okej, Holger? Ja, vi börjar i Nya Testamentet så får vi se hur mycket vi hamnar där. Jag tänkte vi skulle börja i alla fall från första Timoteusbrevet. Det är ett väldigt bra brev. Och kapitel 2. Det tänkte jag att vi skulle börja och läsa några verser där. Och då står det så här. Ursäkta, jag hostade tydligen också här. Först av allt så uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Gud är en är medlare mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla. Detta vittnesbörd skulle frambäras när tiden var inne, och för detta är jag satt till förkunnare och apostel. Jag talar sanning, jag ljuger inte, en hedningarnas lärare i tron och sanningen. Alltså jag tycker ju att det här är ett väldigt bra bibelord att predika från. För det innehåller liksom alltihop. Det har liksom en helhet. Och jag tycker att det börjar så väldigt härligt. Först av allt. Visst är det skönt att få en ordning? Var ska vi börja? Jag vet, om du är som jag så kanske du inte är så förtjust i religion. Jag har aldrig varit intresserad av liksom det kyrkliga och det religiösa. Och så blev jag pastor. Ja, hur går det ihop? Jag kommer ihåg att när jag var ganska nyfrälst så åkte jag buss en gång med en gammal klasskompis. Och då sa han, du vet Samir, alltså du och ordet kyrka, det går liksom inte ihop i samma mening. Så det är min bakgrund. Men du vet, den kristna tron, det handlar ju inte om att vara religiös, om att göra riter eller att liksom bete sig på ett visst sätt, utan det är att vara fri. Men också att vi är kallad till bön, åkallan, förbön, tacksägelse för alla människor. Alltså det är någonting speciellt här. Jag tycker det är så här, han lyfter liksom inte bara att vi kan be, utan det är många olika ord för att kommunicera med Gud. Jag tänker att oavsett vilken plats vi befinner oss på i livet så finns det någon typ av bön till Gud. Vi kan åkalla, vi kan ropa, vi kan be för andra, vi kan tacka Gud för allt gott han gör. Är det problem i samhället, men då ska vi be. Alltså oavsett var du finns i livet så är du inte ensam. Visst är det gott, det är goda nyheter. Människor är ensamma i Sverige. Upptäck bönen. Upptäck gemenskapen med Gud. Det är ju det som är fundamentet för vår tro, att jag, enkel människa, är i kontakt med himmelens Gud, skapare av allting. Han som har liksom kommit på allting, satt ihop allting. Han är intresserad av att du ska lyfta din röst till honom. Det är en ganska bra början på den här verserna, va? Och det här kan man ju ägna sig åt länge. Och jag tänker att vi ska göra lite grann av detta. I Markus, det 12:e kapitlet. Nu är det här ett av mina favoritställen. Nu var det ju länge sedan jag var här, så jag kanske har predikat det här innan, men då har ni ju glömt bort det. Men jag älskar det här stället. Och det här är ju Jesus som bara Jesus kan vara. Han har bråkat lite med fariseer, han har bråkat lite med skriftlärda, och de har blivit lite irriterade på honom. Och så vill de liksom snärja honom och liksom vrida in honom. Och då är det en skriftlärd här i Markus 12:28 som tyckte, men han gav ju dem ändå ett bra svar. Vad säger han då? Då står det så här, en av de skriftlärda hade hört dem diskutera och insåg att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram och frågade honom, vilket är det främsta av alla buden? Och det här är ju en viktig fråga. För en jude, det vet vi, buden är viktiga. Hur många bud finns det? Ja, 613. De 10 är de här vanliga, men de jude följer ju 613 bud. 356, nej 365. En för varje dag så är liksom ett gör inte. Så man kan bryta ett nytt bud varje dag, va? Så tar det ett år att ta sig igenom alla. Och resten är uppmaningar, gör detta. Och det farisén säger, vad är viktigast utav alla dessa bud? Vad är det mest centrala utav allt? Det är en ganska djup fråga egentligen. Och då svarar Jesus, det främsta det är detta. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa. Så för en jude, ni som känner till judisk liksom tradition, de gör ju allt liksom, men liksom, man får inte arbeta på sabbaten. Nej, men vad är då arbete? Då ska man definiera liksom vad arbete är och liksom, det får man inte göra. Du får gå så här många steg och du får göra så här. Och det är ju väldigt fokus på att göra. Men det Jesus säger, det viktigaste är ju inte vad vi gör, utan det är liksom kärleken till Gud. Och det är liksom roten utav bön. Det är gemenskap med en levande Gud. Han menar på att hjärtat, själen, kraften, energin, allt vi har ska vi ägna oss åt att älska Gud. Hjärtat, det är liksom vårt innersta, det djupaste. Det är liksom, ja, men det är centrum för tillbedjan, kärlek. Ja, men det ska vi ge till honom. Låta Jesus få forma vårat innersta. Det står i ordspråksboken att mer än allt som ska bevaras, bevara hjärtat. Därför utgår livet. Alltså det centrala, vårt innersta. Centrum för tro. Där vill Gud bo. Men inte bara det, utan han nöjer sig inte med det. Han vill också åt vårt själsliv, våra tankar, vår känsla och vår vilja. Det ska vi ägna åt att älska Gud. Det är liksom att överlåta sig när jag inte känner för det. Fy vad jobbigt. Den generation som växte upp på 40- och 50-talet, det är ju en plikttrogen generation. Man gör det bara för att man ska. Punkt. Generationen som börjar med mig då på 80-talet, ja, om jag känner för det så ska jag göra det. Om jag har lust. Men du vet, att älska Gud, det är att överlåta våra känslor och vårt hjärta även när jag inte riktigt känner för det. Ska jag gå i kyrkan idag? Nej, men idag var det 14-15 grader. Nu vill jag sitta på altanen och dricka kaffe. Ja, men det är liksom att jag känner inte för det. Ja, vi går väl till kyrkan och går på möte om vi inte har något bättre för oss. Nej, älska Gud. Ta beslut som ibland gör lite ont. Alltså överlåtelse behöver min generation och de som kommer efter mig mer än någonsin. Att jag inte bara går till något, jag överlåter mig, jag engagerar mig, jag tjänar och jag bidrar. Älska Gud genom ditt känsloliv, ditt tankeliv. Men också vårt förstånd, vårt intellekt. Det finns många smarta människor på jorden. Vet, använd ditt förstånd för att forska i skriften. Liksom vänd ditt hjärta till skriften och studera. Låt oss förvandlas genom sinnets förnyelse. Låt hans ord vara vägledande. Försök inte liksom forma in bibelordet efter rådande ordningar. Det är många smarta som försöker göra det. Ja, men om samhället säger så här, om trenderna säger så, då kanske Bibeln har något bakgrundssammanhang där vi ska liksom komma in bakom. Och så betyder det något annat. Nej, men sluta. Ibland vill det stå att Guds, eller världens vishet, är dårskap för Gud. Alltså, vi kan inte komma och tro att våran visdom alltid är så klok. Vet, på 1700-talet Så då kom man med en ny, då skulle religion ut, intellekt in. Liksom, hela världen var ju liksom empirisk vetenskap. Det kommer leda till att det inte blir några krig. Ja, precis. Hur gick det med det? Det var ju konstigare och mer galna ledare nu än någonsin kanske. Det är mer krig nu än någonsin. Det är mer lidande. Så att vi liksom, människan är ju en fallen varelse. Utan Gud så är vi inte förmögen att liksom sätta andra före oss själva. Då börjar vi liksom roffa åt oss. Fatta beslut som gynnar mig och mitt. Så vill vi vara kloka, förståndiga och älska Gud med förståndet. Låt oss tränga djupt in i skriften. Och låt oss böja oss inför skriften. Vi ska inte bara läsa det som en bok och rent intellektuellt förstå liksom vem Gud är. Utan låt oss tränga in. Låt oss be. Låt oss fasta. Låt oss liksom Gud få öppna ordet. Och inse att min visdom kommer jag inte så långt med. Du vet, lycka till att argumentera för jungfrufödseln intellektuellt. Jag kan inte göra det. Lycka till att argumentera för korset intellektuellt. Att någon blir uppspikad på ett kors bringar frälsning för världen. Det kan vi inte argumentera för mänskligt logiskt. Men det är sant. Vi kan tro på det. Vi kan bygga våra liv på det. Förstånd byggt på Guds ord. Men också, vi ska älska honom med vår kraft. Alltså vår praktiska förmåga och våra resurser. Vad står det i Jakobs brev? Tron utan gärningar, den är död. Tänk dig alla praktiska människor vi har i våra kyrkor. Som vecka ut, vecka in liksom. Tjänar Gud praktiskt. Lev ut vår tro i vardagen. Vet, det här tycker jag är så gott för att om du tittar på de här olika delarna så är vi ganska olika. Vi har liksom styrkor på olika områden. Men det betyder att vi kan ägna det våra styrkor, våra gåvor åt att älska Gud. För mig är det grunden för bönelivet. Det påverkar hela mitt sätt att leva. Först av allt är det kärleken till Gud. Gemenskapen med honom. Det låter inte som tro, det låter inte som religion i mina ögon. Det låter som ett förvandlande liv. Halleluja. Och jag har ju en favoritberättelse. Du får Holger bara lyssna då. För det är från Gamla Testamentet. Kan någon låna ut en bibel till Holger? Nej. Nej. Han kan den utan till. Andra Samuelsboken. Om du bläddrar inombords är det sida 256. Ja. Nej. Man får skoja lite va? Ja. Det här är ju en spännande berättelse. I början av första Samuelsboken så lyckas ju Israel slarva bort arken. Du vet, min fru lyckas ju lägga bort sina nycklar rätt ofta. Och det kan ju vara jobbigt. Men det är ju liksom inte så farligt. Slarva bort arken är ju lite mer liksom problematiskt. Arken är platsen där Gud ska bo. Det är liksom Guds närvaro på jorden. Det är liksom centrum där Gud är. Där de hade lagt mannat. Staven som grönskade. Det var lagtavlorna. Det är liksom det viktigaste. Oops, borta. En dålig dag på jobbet. Men efter lite krigande, efter lite utbyte av kungar så lyckas David besegra filisterna. Och nu tänker David att nu ska jag hämta arken. Och då läser vi från kapitel 6 i Andra Samuelsboken så här. Åter samlade David alla de utvalda i Israel. 30 000 man. Det här är fest va? David bröt upp och drog iväg med allt sitt folk från Bale i Juda för att därifrån föra upp Guds ark som blev uppkallad efter namnet. Namnet Herren Sebaot. Han som trona på keruberna. De satte Guds ark på en ny vagn och hämtade den från Abinadabs hus i höjden. Ussa och Ajo, Abinadabs söner, körde den nya vagnen. Så förde de Guds ark bort från Abinadabs hus på höjden. Och Ajo gick framför arken. David och hela Israels hus dansade och gladde sig inför Herrens ansikte med alla slags instrument och cypressträd, med harpor, lyror, tamburiner, skallror och cymbaler. Men när de kom till Nakons tröskplats räckte Ussa ut handen mot Guds ark och grep tag i den eftersom oxarna snavade. Då upptändes Herrens vrede mot Ussa. Gud slog honom där för hans synd och han dog där vid Guds ark. David blev upprörd över att Herren hade brutit ner Ussa. Han kallade platsen Peres Ussa och det heter den än idag. David greps av fruktan för Herren och den dagen och sa: hur skulle Herrens ark kunna komma till mig? Därför ville David inte föra in Herrens ark till sig i Davids stad utan ställde den hos Gatiten och Obededom i hans hus. Sedan blev Herrens ark kvar i Gatiten och Obededoms hus i 3 månader. Och Herren välsignade och bedde dem hela hans hus. Det berättades då för kung David att Herren hade välsignat och bedde dems hus och allt han ägde på grund av Guds ark. Då gick David och förde ut Guds ark ur och bedde dems hus upp till Davids stad under jubel. Och sen i vers 13, när de som bar Herrens ark, och så gick de vidare. Det här är ju en makaber berättelse. Och jag märker det att många berättelser i Bibeln kan börja ganska tragiskt, men det ger enormt mycket lärdom. Alltså David hade ju börjat med att vara ovis. Han tänkte att nu ska jag ge det bästa till Gud, så bygger han liksom en hemmasnickrad liten vagn. Men det var inte så arken skulle bäras. Den skulle ju bäras utav det, leviterna skulle ju bära arken. Bara där var ju liksom ett kapitalfel. Och det leder ju till att mannen dör när han liksom ska försöka ta tag i arken. Det här är ju liksom en sån här... Jag tycker om att tänka utifrån Obededoms perspektiv. Och han var gatit. Ni som kan er bibel, vilken mer var gatit? Goliat, lillpojken, x antal meter hög. Han var också gatit. Obededom gatiten som bodde där någonstans liksom ute på landsbygden, liksom en vanlig dag med sin familj, hör 30 000 liksom, springer in på hans åker. Ett väldigt ståhej. En man dör för att han hanterar Guds ark på ett vanvördigt sätt. Ja, men nu är kungen här som inte vet vad han ska göra. Han är livrädd för att hantera arken. Jag vet inte vad han ska göra. Obededom, skulle du kunna vara lite arkvakt här? Alltså det är ju mäktigt. Och han tänker, men det kan jag väl göra. Vi kan väl ställa den i vardagsrummet så länge. Så kan du hämta den sen när det passar. Och så läser vi att Obed-Edom får arken hemma hos sig i 3 månader. Och han blir så välsignad. Så att kungen blir avundsjuk. Alltså det är mäktigt. Alltså kung David var ju inte en fattig man. Han samlade ju sen in så mycket guld för att bygga templet. Men du vet, undra hur de här 3 månaderna var. Vet, vi är ju van att leva i andens tid. För att vi lyfter våra händer och känner Guds närvaro. Eller hur? När du vaknar på morgonen så är Gud där. Direkt kontakt. Men här var det inte så. Det var prästen, profeten, kungen som hade liksom andens smörjelse. Folk fick gå till profeten för att fråga Gud. Man hade inte riktigt direkt kontakt. Utan det Gud var, det var ju i arken. Som skulle stå mitt i det allra heligaste, i tabernaklet. Och Obed-Edom får den tillgången i sitt hem. Vad sa han till ungarna? Ni får liksom inte spela fotboll här. Kom ihåg hur det gick för liksom... Ussa, han dog. Lek inte med arken. Jag tror han ägnade tiden åt att vara inför Gud. Allt annat för att tappa det liksom intresse. Men sen kommer det ju efter 3 månader. En tid när kung David hade liksom läst på lite i skriften och insett att så här ska vi hantera arken. Så han kommer ju och hämta den och ta den tillbaka till Jerusalem. Och det var ju helt rätt. Arken ska inte stå hemma hos Obededom. Utan arken ska vara i tabernaklet, i det allra heligaste, dit prästen en gång om året skulle gå in för att offra. Men jag tänker nog att lika underbar som de här dagarna var, lika fruktansvärd tror jag den här dagen var när arken försvann. Tänk dig själv, du känner Guds närvaro. Du upplever himlen i ditt bröst, men en dag så är det stängt. När du ber så är det liksom tomt. Alltså jag tror att det här var en fruktansvärd dag i hans liv. All välsignelse. Du, jag tror inte det betyder någonting för Obededom. Den här berättelsen kan vi läsa om också i första krönikeboken kapitel 15. Och då läser vi om liksom så här, massa listor på människor som är med i tabernaklet. Och i första krönikeboken kapitel 15 och vers 18. Vi kan bara stå upp det, för jag tycker det här är häftigt. Så läser vi om vad som händer i Jerusalem. I början så läser vi om hur David liksom bygger sig och får med sig. Där säger han att inga andra än leviterna ska bära arken. För de har Herren utvalt. Det har han liksom gjort hemläxan. Så tar han med sig arken tillbaka till Jerusalem. I vers 15. Nej, vers 18. Så läser de om. Och tillsammans med deras bröder i andra ordningen. Så läser de massa namn. Så står det Obed-Edom, dörrvaktarna. Då läser man att Obed-Edom har följt med tillbaka till Jerusalem och blir dörrvaktare till liksom tabernaklet. Han följer liksom med tillbaka på något vis, tänker jag. Där välsignelsen var inte värd så mycket. Han följer med, det är en riktigt övertänd nyfrälst. Jag ska vara med på alla bönemöten, jag ska vara med på dagliga träffar, bön. Liksom vad du vill, jag kommer. Han hänger liksom med där. Och börja vakta. Men du vet, det räcker inte nog. Bara versen efter står de om lov, så här, bland annat massa namn. Obed-Edom, Jeguel, Asaja, de skulle leda sången med harpor. Vänta nu, är de med lovsångsteamet också? Men det är inte nog med det. Vers 24. Och Obed-Edom och Jehia skulle vara dörrvakter vid arken. Alltså vi bara ser att den här materiella välsignelsen som man verkade liksom få, den var inte värd så mycket. Men utan närvaron till Gud, det var den som var liksom, som grep tag i hans liv. Vi läser, han börjar vakta dörren till tabernaklet. Det var ju liksom okej, där kunde de flesta gå. Sen sa han, jag får vara med lovsångsteamet också, lite närmare. Eller hur? Men en dag så hamnar han nu borta här, du vet. Vid tabernaklet, vid dörren in till det allra heligaste. Här bakom. Bakom, ja, det knackade inte så, det var ett tygstycke. Men där bakom vet vi att där står arken. Överste prästen får gå in en gång om året. Men här står Obed-Edom nu och vaktar. Du vet, den mannen som är närmast Gud. Han kunde liksom inte gå in då. För det fick han inte göra. Men jag tror han stod där liksom, hallå? Kommer du ihåg mig? Ja, nu, jag simmade ur bild. Pekar de borta. Förlåt. Jag var ju fri, sa jag ju. Så det kunde det bli så här. Jag simmar ur bild. Har du sett det klippet eller? Någon som simmar ur bild på kameran. Och simmar. Ja. Men jag tycker det är så underbart att det är något som griper tag i hans hjärta så mycket så han överger någonting för att komma nära Gud. Hela hjärtat, hela själen. Ja. Halleluja. Just det, vi har tre punkter till också. För det första, om vi går tillbaka till andra Timoteusbrevet. Bönen, gemenskapen. Det förvandlar våra liv. För det är rätt inför Gud som vill att alla människor ska bli frälsta. Vet du det? Gud vill att alla ska bli frälsta. Vet, vågar du erkänna det? Vågar du bekänna det för människor? Jag vill att du ska bli frälst. Ibland så här, vi ska inte behandla människor som frälsningsobjekt. Det kanske vi inte ska göra, men vi kan ju vara ärliga och säga, jag vill att du ska bli frälst. Det är väl ingen dålig önskan. Vad är det Paulus säger när han står inför liksom makt och myndigheter? Amen, jag önskar att du vore exakt som jag var, utom dessa bojor. När han tror att han försöker övertyga honom, han bara står för det. Jag vill att hela världen ska bli frälst. Varför? För Gud vill det. Om Gud kan bekänna det, så kan väl vi bekänna det. Varför? Det är det bästa som kan ske en människa. Att få sin synd förlåten. Att bli inskriven i livets bok. Halleluja. Men vi tror ju att det är svårt att se människor frälsta i det här landet. Vi har liksom ett begrepp av att det går inte, för det är så jobb. Men Gud vill det ju. Alltså Gud, han gör allting klart. Va? Han ville frälsa människor. Så här, nej, nu ska det bli svårt. Nej, nu ska det bli svårt och omöjligt. Nu får ni be om väckelse i 30 år till där framöver. Nej, men sluta. Det är ju du och jag som människor som bromsar. Det är ju inte Gud som drar i handbromsen. Nej, Vetlanda ska vara förlorat lite till. Men vi lever ju så. Vi ber ju till Gud. Och så tänker jag att jag vet inte om det går. Det är så utmanande. Vill människor höra? Ja, men människor vill höra. Gud vill. Han säger ja. Han säger nu är den behagliga tiden. Nu är frälsningens dag. Det är inte på tisdag, det är inte om 40 år, det är inte om 50 år. Nu. Idag kan människor få sina liv förvandlade. Idag kan Gud göra någonting i ditt liv. Idag är helandets dag. Varför? För Gud vill. Amen. Halleluja. Det står till och med Johannes 4 att fälten är vita. Fälten är mogna för skörd. Alltså, det är ju 2000 år sedan Jesus sa detta. Då är de väl övermogna idag nästan. Det borde vara jätte som fallfrukt, det var plocka liksom. Jag tror att människor vill bli frälsta i Sverige. Alltså skulle du liksom fråga varenda människa och varenda människa skulle ge ett ärligt svar i Vetlanda. Skulle inte du vilja bli frälst? Skulle inte du vilja möta Jesus? Så är jag övertygad att det är flera hundra som skulle säga ja. Det var att de aldrig fått frågan. Var lite frimodig. Frimodighet bär med sig stor lön, precis. Skörden är mogen. Lyft din blick. Göm dig inte under en bänk. Utan våga dela med dig. För jag tror att han vill. Du vet, det här med vilja, det är ju rätt bra, eller hur? Jag vill oerhört mycket. Men problemet och skillnaden mellan mig och Gud, att jag kan inte allt jag vill. Jag skulle vilja bygga ett nytt hus till exempel. Jag har ingen aning hur man gör. Men Gud, han inte bara vill, utan han kan. Nu måste jag bläddra rätt här så att jag inte säger fel. Man får inte citera Bibeln fel här inför Holger. Han kan ju det utan till. Så att Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus som gav sig själv i lösen till alla. För det är inte bara så att Gud vill frälsa alla. Han har liksom löst det också. Han har sänt sin son till världen för att dö på ett kors. Alltså han har gjort det färdigt. Om jag skulle vilja ge David här 1 000 000 kronor nu så kanske inte jag skulle kunna det. Men det är så att Jesus han inte bara vill. Han har liksom gjort det möjligt. Han säger jag vill att du ska bli frälst. Men jag har också gjort jobbet färdigt på korset. Så det är inte bara så att han vill. Han kan. Men då kan det inte vara svårt. När tiden var inne. Medan vi ännu var maktlösa. Då dog Kristus. I ogudaktiga ställe. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Alltså det finns liksom ingen ursäkt. Vem vi än är så är det öppet till Gud idag. Och Nya testamentets begrepp frälsning, soso, handlar inte bara om att få oss rätt ställt med Gud inför evigheten. Det handlar också här och nu om en upprättad kropp, en upprättat liv. Det handlar också om helande och befrielse nu. När Jesus vill att alla människor ska bli frälsta så är det också löfte om helande, befrielse, upprättelse, nya liv. Halleluja! Så allting är ju möjligt. Han har betalat priset och gjort allting klart. Han har redan liksom gjort det fullkomliga offret på korset. Nej, men han dog och så ska ingen bli frälst. Ja, vilket bortkastat kors. Eller hur? Nej, men han har ju betalat priset. Satan är besegrad. Synden är besegrad. Ondskan är besegrad. Du kan få möta Jesus idag. Du kan få uppleva frihet från det du är bunden av. Du kan liksom gå ut och bli fri. Inte bara i Vetlanda, utan i hela Sverige kan man vara fri. För Jesus har gjort det klart. Halleluja. Det här är ett bra budskap. Det här är världens bästa budskap. Problemet är ju att det här budskapet stannar ju oftast inom fyra väggar. Det kommer liksom inte ut till människor. Tron kommer av predikan. Predikan i kraft av Kristi ord. Alltså människor behöver höra. Och Paulus sa, för detta är jag satt till förkunnare och apostel. Men det stora problemet är, för er som hade dålig koll på historien, att Paulus har varit död i sådär 2000 år. Så det behövs ju andra förkunnare och apostlar som berättar. Eller hur? Vi kan inte förlita oss på någon som är död sedan 2000 år. Han har skrivit mycket bra. Men då är det du och jag som är satta här att vara förkunnare och apostlar till den här världen. Det är ju världens bästa budskap som kan rädda människor till evigheten. Och vet du vad vi är bra på i Sverige? Nej, men jag kan ju inte. Det är fel på mig. Hur ska jag kunna? Ja, har du läst Bibeln? Gud använder ju bara människor som inte kan. Så om du kan så kanske du är diskvalificerad då. Men om du inte kan så är du rätt person på rätt plats. Alltså om du läser Hebreerbrevet 11 om alla troshjältar så var ju det en bunte människor som inte riktigt fick ihop det. Jag tänker på Mose. Världens sämsta förkunnare. Han kunde inte prata till folk. Han fick ju viska i Arons öra. Och Aron talade till folket. Och dessutom så var han en mördare. Gud kunde använda honom. Och Jeremia bara, men jag kan inte. Jag är för ung. Han blev en ganska viktig profet i Israel. David, den största kungen i Israels historia. Ja, han var äktenskapsbrytare. Han var mördare. Alla tyckte han var obetydlig och liten och ung och fjunaktig. Men han besegrade Goliat. Och den viktigaste kungen i judisk historia. Han var Gideon då, men han var minst utav alla. Till och med hans släkt var liten och obetydlig. Han var liksom sämst av alla. Ursvensk var han. Han uppfann jantelagen. Men han fick föra Israel till seger. Och bli domare. Ja, men Jona kanske var sämre förkunnare än Mose. Han flydde åt andra hållet. Han var sur, besviken, hade dålig attityd. Allt var fel med honom. Och ändå bringade Gud frälsning till Nineve. 50 000, inklusive djuren, började fasta. Det starkt. Och han har mag att bli sur på Gud för att folket blir frälsta. Ja, men Paulus, han förföljde de kristna. Han röstade för att döda dem. Ganska viktig apostel, kan jag ändå tänka. Petrus förnekade Jesus när det betydde som mest. Han skulle ju vara klippan. Men han var ju inte alls en klippa. Alltså det finns ju berättelse efter berättelse. Men vet du vad som skillnad? När den helige ande kommer över er. Då ska ni få kraft. Vet, vi kan inte göra det här i egen kraft. Vi kan inte vara apostlar och budbärare i egen kraft. För vad sker i Petrus liv på pingstdagen? När eldstungan kommer över honom. Ja, då är han den som kliver fram mitt i Jerusalem och börjar förkunna evangelium. Och människor blir frälsta i tusental. Vi behöver den helige ande. Jag behöver den helige ande i den här tiden. Halleluja. Så för det första så vi kallade till bön och gemenskap med Gud. Det kommer före allting annat. För det kommer leda till att vi blir underbara vittnen. För det andra så vill Gud att människor ska bli frälsta. Och för det tredje så kan han frälsa, för han har gjort allting klart. Och för det fjärde, han kallar dig och mig att gå ut med evangelium i den här världen. Inte i egen kraft, inte på vårt eget sätt, utan uppfyllda utav den helige ande. Full utav Guds kraft. Frimodiga och fria i den här tiden. Och allt folket sa, amen. Nu tänker jag att vi ska be. Och då finns det möjlighet att komma fram och få förbön. Behöver du bli frälst? Behöver du få möta Jesus? Så ber vi gärna för dig. Har du sjukdom i din kropp eller någonting som trycker ner dig? Vi ber gärna för dig. Behöver du få tag på den helige ande, ett nytt möte? Du vet, jag blev ju andedöpt för 40 år sedan eller för 5 år sedan. Du vet, läser vi apostlagärningarna så är det nästan dagligen vi kan läsa att de blir uppfyllda utav anden. Du kanske behöver ett nytt möte med Gud. Så vill jag gärna be för dig. Och när vi går in i lovsång nu och tillbedjan så kan du få möta Gud. Sitter du och tittar hemma så kan du bara få vara med och möta Gud där du finns. Halleluja. Jesus, jag tackar dig att du är närvarande idag. Jag tackar dig att du är levande. Jag tackar att du är verksam. Jag tackar att du kallar oss idag, Herre. Tackar att idag är frälsningens dag, Herre. Jag tackar att den som sitter och funderar på, vågar jag ge mitt liv till Kristus? Vågar jag överlåta mig? Så ska vi få kapitulera inför dig idag. För att det kan förändra, förvandla våra liv. Det kan ge oss en ny inriktning. Jesus. Jag vill be för alla som tittar just nu, som sitter fast i olika saker, i missbruk, i synd, i elände och allt möjligt. Så bara be om att din kraft ska gå ut nu och sätta fri, hela, upprätta och befria. Halleluja. Jag tackar dig Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus att du är närvarande. Halleluja. Koralabashan tolobosan. Jesus. Det är öppet för förbön för den som vill. Så hjälps vi åt och ber för varandra. Amen.